Den första som fick lov att öva sig på det här stycket var en 10-års gosse som hette Wilhelm Friedemann Bach. Det visade sig vara ett mycket hållbart övningsstycke som hans pappa skrev åt honom, för än idag känner vi till denna Bachs invention i F-dur som ett obligatoriskt inslag i pianostudiet. Ja, det är ju så att ett instrument med klaviatur, det betyder för oss i praktiken ett piano. Men samtidigt är vi fullt på det klara med att Bachs eget instrument var ett annat och hette cembalo. 1800-talet visste ingenting om cembalon och ville ingenting veta. Det var först vid sekelskiftet som man började ta fram cembalon på nytt och spela på den. Och fastän cembaloinstrumenten inte är direkt vanliga, så börjar klangen bli välkänd genom radio och grammofon. En hel del moderna tonsättare har utnyttjat cembalon, och det händer också att den får vara med och sätta färg på mindre högtidliga tonskapelser. Skriver man till Amerika lär man kunna förvärva en skiva som heter Swingin' Harpsichord. Mannen som spelade Bach för oss heter Robert Veron Lacroix, född 1922. Han har en strikt och sober stil som är mycket tilltalande och som nog får gälla som typisk för en yngre generation av cembalister. Nu ska vi gå till en upplaga som är annorlunda. Inspelningen är gjord tämligen samtidigt med den förra, cirka 1955, så skillnaden ligger inte på det ljudtekniska planet. Ändå är hela den moderna objektiviteten borta. Istället får vi ett personlighetsutspel som kanske är en aning gammaldags, men synnerligen gnistrande. I det här laget kom det kanske inte som någon överraskning om jag talar om att det var Wanda Landowska som spelade. Det namnet är ju det stora namnet i cembalons moderna historia. Hon spelade den ledande rollen, eller i varje fall en ledande roll, i genombrottet när seklet var ungt. Och fastän det växte upp nya generationer av cembalister, så fortsatte Landowska att stå i särklass ända tills hon dog vid 80 års ålder i USA hösten 1959. När hon spelade in Bach-inventionen hade hon passerat i 75, och det stämmer med vad man för övrigt vet. Under hela sin mycket långa karriär bevarade hon sin teknik och sin vitalitet obeskurna. Modersmålet var polska, och den polska bakgrunden blir det skäl att komma tillbaka till mer än en gång. Redan som liten flicka började Wanda Landowska visa märkliga tendenser som måste oroa hennes pianolärare. Naturligtvis spelade hon den tidens virtuosrepertoar med den allra största lätthet, men hon var inte entusiastisk för den. Hellre spelade hon vinklassiker, och ändå hellre än vinklassiker spelade hon barockmusik. Vid 14 års ålder skulle hon visa sina färdigheter för den stora dirigenten Arthur Nikisch, och då hade hon bara Bach på programmet. Nikisch klappade barnet på huvudet och kallade det för den lilla bakantinnan. Det där är ingen oäven kulturbild från 90-talet. Smaken för Bach var något ovanligt och besynnerligt. Något som gav anledning till vänliga lustigheter. När Wanda Landowska var 20 år gammal gifte hon sig med en affärsman som var rik, musikintresserad och bosatt i Paris. Det här sista var mycket viktigt. Just i sekelskiftets Paris hade det växt fram ett livligt intresse för gammal musik, och centrum för det hette Schola Cantorum. Där förekom tonsättarna Dandy, Fauré och Dyka, och där fanns också den unge Albert Schweitzer. Landowska hade här rika tillfällen att studera och diskutera och konsertera. Hela denna kretsen visste ju mycket väl att barockmästarna inte hade skrivit för piano, och det var en naturlig sak att de gärna ville väcka cembalon till liv igen. Men det instrument som fanns att tillgå hade stått på museum i över 100 år och var i dålig kondition. Och konsten att bygga nya visade sig vara svårare än man trodde. Den allmänna uppfattningen bland Landowskas parisiska vänner var att hon borde fortsätta att spela Bach på piano. Nu tycker jag mig höra en fråga, kanske en invändning. Varför hade det gått så illa för cembalon? Var det inte helt enkelt så att den mötte en överlägsen konkurrent i pianot? Fanns det någon anledning, bortsett från ett oskyldigt kuriositetsintresse, att spjärna mot utvecklingens lag? Ett sådant resonemang måste tillbakavisas. Cembalon är ett fulländat och särpräglat instrument i sig. Nykomlingen, pianot, kunde bara peka på en enda fördel, och det var möjligheten att reglera tonstyrkan genom anslaget. Och detta var en allt avgörande sak för den känslosamma epoken som hade hunnit ta fart redan innan Bach dog 1750. Annars var cembalon ett mycket mer färgrikt instrument genom de klangkombinationer, de register som man kunde växla mellan. En av de bästa cembalisterna i våra dagar, Ralph Kirkpatrick, för övrigt lärjunge till Landowska, har uttryckt den stora skillnaden så att cembalon är ett stränginstrument i stil med lutan, gitarren och den knäppta violinen, medan pianot har utvecklat sig till ett slags klockspel. Till att börja med var Landowska tvungen att ta det försiktigt. Hon började smuggla in ett och annat cembalonummer på sina pianoaftnar. Ser man på några fotografier från den här tiden får man ett starkt intryck av att propagandan var intensiv och cembalon flyttbar. Här står den till exempel uppställd i en bildhuggarateljé, och i främsta ledet bland de som lyssnar märker vi en skäggprydd åldring. Det är August Rodin. På nästa bild sitter den mörka flickan med de bestämda dragen och spelar i salongsmiljö, och nu är det en annan skäggprydd åldring som lyssnar i storslagen isolering. Det är ingen annan än Leo Tolstoj. Kortet är taget vid jultiden 1907, och det var grevinnan Tolstoj som egenhändigt avfyrade blixten. Snart började instrumenten att bli bättre, och då övergick Landowska helt till cembalo, också i det offentliga. 1912 kan man säga att slaget var vunnet för hennes del. Då fick hon fram den cembalotyp som hon förklarade sig fullt nöjd med och som hon troget höll fast vid, också när utvecklingen hade gått vidare. Om resten av biografin ska jag fatta mig kort. Historier om ära och ryktbarhet blir ju gärna lite enformiga. Under mellankrigstiden växte det fram en hel liten akademi för gammal musik på Landowskas egendom utanför Paris. Någon gång reste hon väl på turnéer, men i regel framträdde hon i sin egen ägandes konsertsal. Vid den tyska invasionen 1940 fick hon lämna allt vad hon ägde och lyckades efter en del vedermödor komma över till USA. Där byggde hon mycket snart upp sin existens igen, och med obrutna krafter kunde hon så spela cembalodrottningens roll ända till slutet. Och nu är det på tiden att hon får stiga fram i allt sitt majestät. Här är några variationer av Händel inspelade i mitten på 30-talet.
Thank you.
Det händer nog inte ofta att musiker får en så enhälligt god press som Landowska. Framförallt förstås i de två länder där hon mest verkade. Den amerikanska kritikerkåren blev mycket snart vanda med henne och den franska gick ett steg längre. Där kallas hon som en självklar sak för den gudomliga Wanda. Det anses fullkomligt klarlagt att Landowska personligen har förtjänsten av cembalons renässans och att ingen har spelat cembalo så fulländat som Landowska. Den historiska frågan ska vi inte fördjupa oss i. Det bör kanske sägas att den redogörelse jag har lämnat här bygger på Landowskas egna uppgifter och är sedd från Paris horisont. Det fanns faktiskt cembalocentra samtidigt på andra håll och i synnerhet var det en engelsman, Arnold Dolmetsch, som redan före 1910 byggde ett par av de allra förnämsta instrumenten i modern tid. De har en mild och intim klang som är att föredra framför Landowskas något överdimensionerade pleyel-cembalo. Nåja, hur man än ser saken så kommer man inte ifrån faktorn Landowska och vad en av lovtalarna kallar hennes mjukt dominerande personlighet. Då är det viktigare att försöka få någon klarhet i hur Landowska spelade. Här är det som hennes efterlämnade skivor kommer in i bilden. De är mycket representativa. Man kan indela dem i två huvudgrupper. Först den franska från 1933 till 1940. Kvantiteten skulle här motsvara ungefär 10 LP-skivor. För den tidens förhållanden var det storslagna urval av Couperin och Rameau, Scarlatti och Händel plus en hel del Bach. På det viset kan man säga att Landowska fördelade sin uppmärksamhet ganska opartiskt mellan cembalons fem största mästare. Den andra gruppen är den amerikanska från 1945 till 1959. Då presterade Landowska 15 LP-skivor med klar koncentration på Bach. Men först ska vi lyssna på något helt annat. Vad är nu meningen med Chopin på cembalo? Är det cembalistens hämnd på alla pianister som envisas med att spela Bach? Nej, syftet var helt respektabelt och Landowska har själv utlagt det. Hon älskade den polska folkmusiken över allt annat, eller i varje fall lika högt som Bach. Ofta gjorde hon egna arrangemang av sådant material och menade att cembalon med sin rytmiska skärpa och sina möjligheter till grälla klangkontraster var särskilt lämplig för att imitera bondespelmän och byorkestrar. Det är en fullt rimlig tanke, detta. I ett annat hörn av Europa har cembalon faktiskt blivit använd just på det här sättet, nämligen av Domenico Scarlatti i Spanien. Vars och pengmasurkan beträffar så har Landowska valt ut ett nummer som särskilt klart skulle visa sammanhanget med folkdansen. Det här intresset tar Landowska med sig när hon går till Bach. Av partitorna och sviterna, som ju från början är stiliserad dansmusik, har hon inte spelat in så vidare mycket. Men i gengäld har hon tagit fram en mängd dolda dansmönster i de till synes abstrakta styckena i Voltemperiertes klavir. Därifrån ska jag hämta ett par illustrationer. Låt oss tänka ett tag på H-mollfugan i andra delen, den sista i hela samlingen. Den vanligaste uppfattningen är nog den här. Nu ska detta inte utveckla sig till någon jämförelse mellan cembalo och piano. Att jag lät Robert Riefling spela beror på det rätt besynnerliga faktum att det inte existerar någon respektabel cembaloversion av andra delen som alternativ till Landowskas. Och så mycket kan ju utan vidare sägas att Riefling genomför sin legatofrasering på ett mycket fint och tänkvärt sätt. Landowska däremot är helt främmande för den diskreta och elegiska tonen. Hon kastar sig beslutsamt ut i någonting som hon själv betecknar som en fransk passepied i tysk ländlerutformning.